Att få ställa sig i en predikstol efter den efter det där musikstycket är ju är få förunnat. Fantastiskt. Fastetiden är vi i nu i tredje söndagen i fastan. Och i den här tiden så handlar ju texterna väldigt mycket om prövning och kamp, och även så den här söndagen temat är kampen mot det onda. Och texten som vi hörde i inledningen, som Nanor läste, är ju då som sades där ifrån Efesierbrevet 6 och det här passagen där Paulus talar om Guds rustning att stå emot det onda. Jag ska läsa just det stycket en gång till, bara den passagen. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte, iklä er rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med fred, med budskapet om fred. Så sanning, rättfärdighet och fred. I 1917 års översättning, den gamla översättningen, så stod det där istället så här: haven så som skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Det är lite mer substansfullt, eller hur? Alltså den formuleringen är betydligt mycket bättre. Och Bibelkommissionen fick just en hel del kritik just för att man bara översatte det här till budskap om fred. Ordet fred där som vi läser heter på grekiska eiren. Alltså samma egentligen som kvinnonamnet Irene. Betyder fred. I betydelsen frånvaro av krig. Det är helt riktigt att det är så. Men i det bibliska sammanhanget och även också i den grekiska kontexten som finns där just då när det här skrivs, så har det en betydligt djupare innebörd. Därför att det avser också Guds ordning i fråga om världen, i fråga om det mänskliga sinnet och så vidare. Men översättarna då i slutet på 1970-talet ansåg att ordet frid kändes ålderdomligt i dagligt tal, och helt enkelt det brist på alternativ, så valde man ordet fred, vilket kanske också låg i tiden då, eftersom fredsrörelsen vid den här tiden var ganska stark och tongivande även inom kyrkan. Inget fel i det, men rent språkligt var det lite fattigt där. För att om vi nu tänker oss de fredsförhandlingar som nu råder runt om i världen, till exempel i frågan om Syrien där de sitter, Saudiarabien, Ryssland, Iran, USA med flera, så talar man givetvis om fred. Det är ju inget tal om det. Men det är nog inte riktigt samma sak som fridens evangelium, där man håller på med just där. För 2 veckor sedan så predikade jag över texten om hur det gick till när djävulen frestar Jesus i öknen. Jag sa då, ni vet den där texten om de möts där i öknen efter 40 dagar av fasta, och så för de ett ganska stillsamt samtal där, och sen slutar det med att Jesus avvisar djävulens förslag och sen så går han sin väg. Jag sa där då också att det blev liksom inget slagfält där, va? Det blev ingen batalj mellan Jesus och den onde. Och jag sa också att oavsett hur mycket man då är villig att personifiera ondskan på det sättet som man gör i Bibeln, så är ondskan ingen egen med Gud jämnbördig makt. Så djävulen kan inte skapa. Djävulen kan inte frambringa vare sig gott eller ont ur ingenting. Han kan alltså inte göra någonting överhuvudtaget om inte någon gör det åt honom. Eller snarare väljer att underlåta då att göra det goda, de goda valen. Alltså hans önskan i förhållande till Jesus är ju detta. Han är inte det minsta hotfull mot Jesus. Han vill bara att Jesus avstår från att fullgöra sitt uppdrag och istället satsar på en karriär som makthavare och rikeman istället. Och Jesus tackar påfallande artigt men bestämt nej till förslaget. Han tar till och med sig tid att förklara för djävulen varför han tackar nej. Och sen går djävulen sin väg helt enkelt. Det blir inga blixtar, inga dunder, det är ingen exorcism, inga hemska vrål eller någonting sånt, utan ondskan är personlig. Ondskan är personlig på det sättet att den, likt en parasit, måste ha en värdkropp, kan man säga. Alltså någon som föder den och lyder dess instruktioner och intentioner. Jag hörde Ernst Billgren var på tv förra veckan. Han lär skriva en bok, han lär hålla på att skriva en bok om den mänskliga viljan. Frågan var om det var sant eller inte, jag vet inte. Men han påstod att vi vet ju att vi i hög grad styrs från en massa mikroorganismer som lever i vår kropp. Det påstås att jag tror att det är 90% av alla celler som finns i vår kropp. De är inte våra egna utan de tillhör någon annan. Det är alltså en mängd massa små krabater som bor i kroppen på oss. Och då sa Spriggen så här att det finns en parasit som har människa och katt som värddjur. Just människa och katt. Det vill säga, och växlar däremellan via att gå från katt till människa, från människa till katt. Och så, alltså, båda de här två komponenterna måste finnas med. Och det är otroligt många människor som har den här parasiten i världen. Och det som kännetecknar de människorna är att de tycker om katter. Alltså den här inneboende lilla mikroorganismen som styr människans vilja att hålla sig nära katter. Jag vet inte om det är sant, men jag vet inte, men det lät ju trots allt ganska intressant. Alltså, om vi nu återgår, vi släpper det här spåret. Om ondskan, så jag brukar säga så här, ondskan är personlig, va? Så tillvida att den precis som med, det är samma sak med kärleken. Måste ha en personlig bärare om det överhuvudtaget ska bli någon verkan av det. Alltså i en öde öken eller en öde skog så är ju begrepp om kärlek och kärlek, ont och gott, är totalt orelevant. Ondskan, liksom kärleken, har alltså allt sitt uppsåt, ett ärende. Och finns där ingen bärare av detta, inget värddjur, så blir det ingenting. Kanske man säger, ja men en jordbävning då, inte det är ont. Eller en annan naturkatastrof. Om man säger, beror på hur man definierar ordet ondska. Alltså ondska och tragedi är inte samma sak. Därför att tragedin har liksom inget uppsåt, den drabbar ganska blint. Men ondskan har ett uppsåt och därför kräver den en personlig bärare. Som jag sa så är Jesus inte på något sätt otrevlig mot djävulen, men han vägrar att bli personlig med honom. Och i det onda som sen sker där då Jesus korsfästs och dödas, så är det ju inte djävulen personligen som utför den här handlingen, utan det är människor, vanliga människor som underlåter att tänka hela vägen ut och istället ser till sin egen personliga politiska och religiösa vinning istället. När Hitler och Stalin under 1900-talet låter utföra sina sällsynt onda handlingar, så hade de faktiskt inte först suttit och räknat ut hur just de skulle bli århundradets ondaste personer. Det gick inte till så. Tvärtom så trodde både Hitler och Stalin på fullt allvar att de gjorde någonting riktigt bra. Och miljontals människor höll med dem och sa att ni gör något riktigt bra. Och miljontals människor fick också en väldig nytta av det de gjorde. Hitler trodde till och med att det var just han som bekämpade det onda i världen. Han trodde faktiskt det. Och det onda, det ansåg han, det var representerat av judar. Mycket enkel ekvation. Tar man bort judarna så är det onda borta. Alltså Hitler blev i sitt halsstarriga oförstånd en värdkropp för det onda. Och han gör så att säga hela jobbet medan djävulen själv då kunde ta ledigt för dagen. Och det är precis som Dietrich Bonhoeffer, då, den här tyske teologen som själv blev avrättad av tyskarna precis innan kapitulationen några månader innan. Han sa att dumhet, sa han, dumhet är en underskattad faktor i ondskans tjänst. Dumhet gör människor till värddjur för ondska snarare än ett personligt uppsåt. Paulus då i ordval om hans ordval då i fråga om kampen mot onda är ju ganska intressant. Nu några ord, det är sanning och det är rättfärdighet, och jag väljer att använda 1917 års begrepp, nämligen fridens evangelium. Sanning, rättfärdighet och fridens evangelium. Det låter lite mesigt, tycker jag. Så det är vid första anblick. Alltså, varför skriver han inte mod, ära, radikalitet, aktivism, omutlighet, okuvlighet och andra sådana här saker som alltid nämns när någon känner att man måste sätta ner foten och förändra världen? Varför talar han inte om uppror och barrikader? Varför, alltså, inte ens civil olydnad nämner han ens i förbifarten? Nu ska jag tillägga en sak som är ganska viktigt, att jag personligen inte är någon pacifist. Det må ni tycka vad ni vill om, och jag respekterar det. Det är inte det som är mitt problem. Men jag vill bara säga vart jag står i detta. Nu, alltså, jag är ingen pacifist. Jag har gjort lumpen. Jag har lärt mig att döda andra människor. Och jag skulle, inte med glädje, men jag skulle ändå inte, tror jag, ha någon större tvekan att bruka dessa vapen om Sverige hamnade i ett krig. Jag vet inte, att alla håller definitivt inte med mig om det. Och det är helt okej. Jag skulle heller inte med glädje, men definitivt helt utan tvekan, vara beredd att bruka ansenligt våld, till och med dödligt våld, om någon hotade min familj på allvar. Det kan jag lova er. Men jag skulle aldrig för mitt liv komma påstå att det då skulle vara en rättfärdig kamp emot onda, faktiskt. Det skulle jag inte. Det vore närmast en hädelse att påstå att jag då tillämpat fridens evangelium om jag hade gjort detta. Jag skulle knappast ens påstå att det var rätt att göra det. Men jag skulle kunna sträcka mig till att säga att det var nödvändigt. Ett nödvändigt ont, därför att alternativet hade varit ett värre ont. Och då är valet enkelt. Vad mig då personligen just anbelangar. Anledningen till att Paulus använder då dessa väldigt icke-macho formuleringar är ganska enkel. Nämligen, ondskan uppträder alltid i tomrum. I tomrum där då där sanning är frånvarande, där rättfärdighet är frånvarande och där evangeliets frid är frånvarande. Att bekämpa det onda är faktiskt inte detsamma sak som att verka för det goda. Är ni med på det? Det är inte samma sak. Vår värld befolkas i hög grad av bittra, hämndlystna rättshaverister som stupat i en tröstlöst kamp för det som de har ansett vara rätt och riktigt. Deras personliga kamp mot det okuvligt onda. Eller hur? Vår värld befolkas i hög grad av människor som har lyft sina knutna nävar mot ondskan och orättvisornas alla angrepp, men aldrig varit villiga själva någon gång till försoning eller velat se sanningen vidare än ur det egna smala perspektivet. Det finns fullt av sådana människor. De högaktas ofta också. Men världen befolkas också av människor som väljer att söka avväpna konflikter, små som stora, istället för att hela tiden bli en del av dem. Människor som istället för att förbanna förövare istället tar sig an offren. Människor som ägnar sig åt förlåtelse, uppmuntran, istället för att hela tiden fälla, håna och avkräva ansvar av allt och alla så fort det begås ett misstag. Dessa människor förändrar världen mer än alla andra, oavsett hur stort rättspatos de andra har. Det är de som väljer att injicera en aldrig så liten dos av det goda i de tomhetssammanhang där ondskan vill ta plats. De människor förändrar oerhört mycket mer än alla de reaktioner och motreaktioner som folk kan uppbringa. Och det behövs så lite. Det behövs så lite. Det är i de små sammanhangen det händer. Och det är inte människor som stilla tiger i varje ofrätt. Men det är människor som förstår att noga välja sina strider. Det är människor som förstår att ondskan egentligen är ett tomrum som kommer att fyllas med oförsonlighet, med girighet, med själviskhet, med våld, helt enkelt i brist på annat. På samma sätt som mörker inte är en substans i sig, utan brist på ljus. De människor som i görligaste mån då agerar på det sättet, de gör, som jag kan se det i alla fall när jag läser Bibelns texter fram och tillbaka som handlar om detta. De människor som gör så, jag skulle påstå att de gör vår himmelske faders vilja. Och orden då som Paulus använder, Jesus där som väljer att inte förgöra Satan där och då utan istället gå vidare och gör vad han är kallad till. Ur detta beteende kommer segern att bli verklighet. Och det här har vi sett bevis på genom hela historien. Det är där segrarna har vunnit. Bland de människor som de verkliga segrarna har vunnit. Där förstörelse och destruktion har uteblivit och det istället börjar bli konstigt. Så är det sådana människor som har gått i förgrunden. Och så är det idag. Och så kommer det vara också i framtiden. Gud hjälp oss att vi håller fokus.